Podplay. Live från Studio 1, du lyssnar på The Daily Messiah, ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Klara Doktorov.
John Wilander Lambrell.
Grattis på er, alla hjärtans dag, en stor, ja, men en stor dag för alla.
Ja.
Lovers där ute.
Lovers.
Loverboy.
Ja, men det är väl fint. Jag har verkligen ingen relation till alla. Jag kommer ihåg att den var ganska stor när man var yngre. Den kändes som det betydde något att folk tyckte att det var jobbigt att sitta själva på den och sådär.
Ja.
Men det kan jag inte påminna mig om att jag har, alltså det känns som decennier sedan jag upplevt det.
Ja, verkligen. Det känns ju fånigt ändå. Jag kommer ihåg att för alla hjärtans dag var ju min morfars födelsedag.
Mm-hmm.
Och jag under min ungdom var väldigt inne på det här med kristaller och sånt som att det är väldigt trendigt nu. Ni ser ju att alla influencers håller på med kristaller.
Mm.
Och sådär. Jag kommer ihåg att jag köpte en sån här drömfångare till morfar när han satt på hemmet. Han hade ju fått en stroke, så han kunde inte prata, han kunde inte röra sig, han kunde inte gå.
Mm.
Men jag tror att han var glad i alla fall.
Mm.
Ja, så fick han alltid sån här geléhjärtan.
Ja, vad fint. Geléhjärtan gillar, kunde han tugga dem då om han hade en stroke? För de är lite sega.
Ja, men alltså han hade ju lyst händer, va? Svårt.
Ja, jag förstår.
Så han fick mest titta på
det. Skulle jag sörja, tror jag, väldigt mycket om jag fick en stroke eller om jag löste den. Just geléhjärtan, för de tror jag är svåra att ta sig igenom. Vaniljhjärtan, någonting som jag också kommer att äta mycket idag.
Ja, men de kan du nog äta.
Ja, de kan jag trycka i, för att
de
kan mula
i. De finns väl också i flytande form. Du la upp något på Instagram i helgen.
Yoghurt?
Ja, men det var ju den här vaniljyoghurten med vaniljhjärtesmak, men den plockades ju bort snabbt. Det var ju äckligt, tyckte folk.
Ja, jag tänker på alla, för att man kan också hamna i ett jobbigt läge med alla hjärtans dag. För jag var i det läget att jag hade min första dejt med min nu en tjej 1 februari.
Ja.
Och så blir det så här, du vet att ska liksom nästan andra tredje dejten vara på alla hjärtans dag. Det blir liksom lite väl romantiskt. Det är nästan som att man säger att man är ihop. Mm. Jag tror det är många som har det tufft där ute som precis har börjat dejta någon och är så här, ska jag bjuda ut den här personen på alla hjärtans dag?
Det har du ju en poäng.
Just det. Du är ju också, du har ju otur med det där när du dejtar nya. Det var ju någon annan tjej du dejtade, gick på någon dejt och sen är andra dejt, då blev du medbjuden på hennes pappas begravning.
Nej. Va? Det här är ju en bok.
Ja, jag tänker på alla som har tuffa dejter framför sig idag.
Men var du på den begravningen?
Jag vill inte prata.
Välkomna hit, ny vecka i TDM. Jag vill också uppmana alla er som lyssnar ifrån Thailand. Nu på alla hjärtans dag så har de gått ut med en varning. Om ni då ska ha sex och fira den här dagen, då vill thailändska myndigheter, hälsomyndigheten där, att ni gör det med munskyddet på. Det är väldigt covid, inte en sexuellt överförbar sjukdom, men när man är så nära varandra så kan du då smitta. Det finns ju en obehaglig tanke, många åker ju till Thailand med sexuella intentioner som inte alls känns särskilt hälsosamma eller som vi står bakom. Och då kan man ju tänka sig att det är lite, jag vet inte, borde man inte tipsa om andra skydd snarare än munskydd? Alltså, det är lite som så här, ja, på den här bungee jump-anläggningen ser vi till att alla har skavsårsplåster. Men vad fan, det är väl inte det jag är orolig för?
Repet då? Ja, nej men någon kan, precis, man borde ha någon helkroppsstrumpa istället om man ska till Patong.
Jag tror inte. Mm. De har gått ut.
Ja.
Super Bowl håller på just nu. Jag hade ju hoppats lite på en 0-0-match. men
det blir sällan det.
Ja, fy fan. Det är ju dags nu den här tiden på året och den värsta typen av killar dyker upp.
Aha.
Det är som ett vårtecken, likt den första smörblomman. Så ser man dem, de här skäggiga reklamarna. De här som älskar amerikansk fotboll en gång om året.
Fy ja, fan. Och som alltid ska sitta uppe och göra sina Super Bowl-mackor.
Ja, men de är ju... Det är ju
the Super Bowl sandwich.
Ja, jag vet. Man kan känna igen de här... Resten av året så dyker de ofta upp i olika grillar runt om i Sverige och frågar folk som grillar hamburgare om du... Det är högre, va? Det är högre. Det är den typen av skäggiga reklamer. Jag tror att de saknar personlighet, många av de här Super Bowl-killarna.
Ja, men ja. När började de gilla amerikansk fotboll? Det känns så... Ja, jag vet inte. Det är konstigt.
Men det är ju en tydlig personlighetstyp där. De som har köpt alla Jonas Kranbys böcker, till exempel.
Ja, ja.
Kokböcker.
Jag gillar Kranby, ja, men han är ju en väldigt typisk...
Ja. Och så köper han sådana speciellt spån som man ska ryka grejer med i grillen. Man ska ha en sån här
Falcon.
The Green Egg grill som kostar alldeles för mycket pengar för att vara värt det.
Ja, precis. Jag har kastat ett getöga på matchen. Det är inte 0-0 än, kan jag säga.
Nej.
Bengals mot Ram.
Kan det bli det?
Kul med halvtidskoven då. Det var kul att se Eminem och Dre på scen. Nej, men de säger ofta saker, de här killarna, som säger det verkar som att Bengals inte kommer ändra sitt cover 3-scheme inför Super Bowl. Och man står där och bara, jag vet inte varför du berättar det här för mig.
Nej,
de försöker imponera, det är en USA. Jag har ju också USA-vurm, men de vurmar ju för konst. Alltså det är som att de tror att de är amerikaner.
De lade också upp nu när Tom Brady sa att han skulle lägga av, la de upp hyllningar till Tom Brady. Det tyckte jag var fånigt.
Ja.
Reklamen.
Men Tom Brady också ihop med Giselle då.
Ja.
Och sen de här reklamarna är ju ofta ihop med kvinnor som heter Katrin och inte alls ser ut som Giselle. Det är inget fel på det, men jag menar bara att det är...
Men vadå? För Katrin, vad menar du? Jag tänker att de är ihop med så här Södermalmstjejer.
Mm, jag vet, lite såna här... Ett.
Du rynkar på näsan kan man säga.
Feminister.
Nej, inte feminister.
Jag har inte sett dig rynka så mycket på det.
Nej, jag bara säger att det, jag tror att de drömmer om Tom Bradys liv, men de fick livet av Joppe, art director på Södermalm.
Ja.
Och det, ja, det är
men de gillar Super Bowl.
Ja, det
men
är,
gud, det här är ju, fan, min man är ju art director på Södermalm.
Ja, det är han.
Men
han,
är jag då en Katrin?
Hans skägg är inte så stort.
Det är inte jättestort.
Nej, det bor ingenting i hans skägg.
Nej, det är vårdet och kort.
Ja. Sitter han och kollar på Super Bowl nu?
Nej, han hatar amerikansk fotboll.
På tal om sporter som man bara bryr sig om väldigt sällan, skridskovurmen i Sverige har ju pikat något enormt
ja.
De senaste dagarna. I fredags så tog han ju sitt andra guld, Nils van der Poel. Han är en otroligt fascinerande idrottsman på många sätt. Han är ju väldigt sådär, när man ser en bild på honom också så är han ju väldigt ålderslös. Han skulle kunna vara 12 och 62.
Ja, men det är en helt korrekt spaning.
Eller hur?
Verkligen.
Han känns som ett unikum. Han är
omöjlig att åldersbestämma.
Ja, men han är omöjlig att placera in. När man såg, det finns en dokumentär på SVT om honom, Geni eller Dåre, tror han heter. Och då börjar han med att citera någon filosof sådär. Det är väldigt få idrottsmän som citerar filosofer och sådär.
Ja, verkligen, också väldigt få idrottsmän som släpper ett helt manifest efter man har tagit OS-guld.
Ja, precis, han har ju släppt det nu. Jag läste om det, 62 sidors manifest här som han släppte då i helgen. Han berättar då, hur har han, ett träningsmanifest liksom, hur har han då tagit sig fram till det här? För att ge alla andra då chansen att kunna följa efter honom.
Mm. Jag kommer följa vissa grejer i det där, jag läste igenom det lite snabbt.
Jaha.
Ja, något särskilt?
Ja, det här, han drack 8 öl ibland, det gillade jag. Jag tyckte att det var väldigt friskande. Ja, han ska jag säga, ibland så liksom skippar man träningen en dag och dricker 8 öl istället.
Ja, då ska du se att det här är inte jag, utan det är van der Poel som man sagt. Man
precis. Ska.
Men jag tror, John, att man måste kombinera det här med väldigt hård träning också. Det står inte bara...
Nej, inte bara dricker 8 öl.
Såg jag
och inte varje dag.
Var stod det?
Nej, det står här, under den här säsongen har han fått i sig 7000 kalorier per dag. Han drack vispgrädde under träningspassen och åt massa chips efter middagen.
Ja, just det.
Ja, precis. Men sen står det också att han kryddade med en löptur på 100 kilometer eller 5 dags löpning där han avverkar 260 kilometer. Eller varför inte en cykeltur på 60 mil? Den tror du inte den?
Men jag brukar inte läsa det finstilta.
Förlåt, 60 mil? Ja, det är typ tur och retur till Göteborg.
Jo, men de säger ju att han är sånt här, ett sånt unikum att man skulle säkert kunna sätta honom på en tävlingscykel idag. Han skulle kunna mäta sig med eliten där också. Så att jag tror inte du bara är öla.
Jag fokuserar på hans cheat days.
Men det här var lite coolt ändå. Jag bara lyssnade på hur det lät då i brittisk tv när han vann guld. Jag vet inte om ni har hört det här, men det är ändå, jag skiter ju i skridskor egentligen, men vad fan, så man är ju patriot. Så här lät det då när han krossa sitt eget världsrekord med 2 sekunder i fredags.
12 seconds up, he's on for a world record. Presumably a gold medal. We'll see who's got anything left from the final pairing, but this man is emptying himself. This is superb. He's pouring joy all over the world of speed skating. I'm loving this. Giotto's still up at green as well, but this man is gold. This man is special. This man is going to take a world record, I'll be bound. Keep reaching out for him, my friend. Never say never. Whoa! World record! Gold medal! He's the man. As simple as that.
Så enkelt är det.
Ja,
ja, men det är lite gåsigt. Ja, fint. Han har ju också ett han kombinerar då att han citerar filosofer med ett enormt ego så där. Han skulle vara med i någon talkshow här innan jul och då ville han ha någon speciell leverans för att sa han så här, ja, men eller han ville sitta i en talkshow och han sa så här, kommer Zlatan vara där? Då kan jag tänka mig att komma om Zlatan kommer för att alltså han är ödmjuk, men han är också inte ödmjuk, men
säg inte att han har sagt att han är skridskornas Zlatan.
Nej, han har bara krävt att Zlatan skulle kunna vara gäst samtidigt. För då skulle han tycka att det var lite kul att vara med.
Ja, det är ju ett bra krav.
Det här är då från den här dokumentären Geni och Dåre.
Alltså det finns ju ändå folk idag som tror att de kan vinna ett OS-guld på en distans som jag kommer ställa upp i. Och jag vill inte säga till dem att de inte kan det, för att de har tränat för dåligt. Jag vill ändå att de ska ha hoppet kvar.
Det låter lite kaxigt när du säger så.
Ja, det är därför jag sa det, tror jag.
Ja, men nu tycker man ju
vilken douchebag.
Ja, fast nu när han är så överlägsen så tycker man ju att det är roligt och charmigt. Precis som Zlatan, när han var som bäst, fick han säga vad han ville och komma undan med det.
Osvensk.
Ja, jo, men osvensk, absolut, absolut. För men, om man tar en idrottsman då, vi tar ett annat klipp här på en annan idrottsman som kanske har haft det lite kämpigare de senaste åren. Mm. Det här är ju då några år sedan. Och då framstår ju det här inte alls lika charmigt. Jag ger er Gudetti.
Oh, nej. Jag tycker det är dags för dem att åka hem. Sluta prata om att vi är ett lag. Man kan inte säga att det är lätt att möta oss när man torskar med fyra. Jag tycker det är lite pinsamt. Vi är bäst i Norden. Nu ska vi spela EM-final. Vi är Sverige. Alla andra, de kan gå hem. Vi var helt överlägsna. Vi var helt överlägsna. Vi vinner med 4-1. Det är helt överlägsna. Det är det sämsta laget vi har mött i turneringen.
Ja. Det är så svårt att sånt här kan åldras så olika.
Ja, men det är det jag menar.
Ja, verkligen. Ja. Men får hoppas för Pools skull att det här åldras bättre då.
Fast han har ju redan, alltså, han har ju redan slagit sig in i historien. Gud, ja. Gjorde ju aldrig det. En idrottsman, det är lite som Conor McGregor nu också. När man ser honom nu, när han liksom, du vet, han får torsk, han sitter på rumpan, han kan inte ens ställa sig upp i sin senaste match och sånt, så här, jag är fortfarande bäst.
Ja. Mm.
Det var ju coolare när han vann matcher och var kaxig. Alltså, ja. Det bygger ju så mycket på det.
Ja, verkligen. Ja. Och han, Gudetti, har nog gjort samma krav i en talkshow. Att han ville ha med Zlatan där, kan jag tänka mig, innan. Så att de är ju samma person, bara att lite olika resultat.
Ja. Såg ni Mellon i lördags?
Ja, mm. Vilken jävla revansch det var för Oscar Schia.
Ja, för Oscar Schia, ja.
Ja.
Låtarna.
Ja. Nej, men alltså, jag måste säga att det var den bästa tävlingen jag har sett på flera år. Alltså, om man bortser från låtarna.
Du tyckte om Eva Rydberg?
Inramningen var ju helt genial från början till slut. Det var ju inte en enda tråkig sekund.
Nej, det var väldigt nonstop. Oscar Schia då revanscherade sig från förra veckans... ska man säga, mer fiaskobetonade sändning.
Ja, men det var också grejer i den sändningen som jag inte hade reflekterat över. Jag hade aldrig fattat det här snöret inte skulle gå av, till exempel. När de skulle göra den här appdansen som de ska ha varje vecka. Typ.
Skulle det inte gå?
Det skulle inte gå av i första veckan. Så det var ju grejen att nu skulle det hålla. Liksom, så att de bjuder ju väldigt mycket på fiaskot.
Ja,
det tyckte jag var roligt. Mm. De hade liksom lagt det på en bra nivå manusmässigt. Jag tyckte att det fanns ett lugn i Oscar Schia som imponerade mig.
Men visst fanns det också någonting i det som jag påpekade förra veckan. Att Oscar Schia är väldigt bra och charmig och rolig när han har någon att studsa mot.
Ja, och det har du helt rätt i. Alltså, just nu hade han ju Eva Rydberg och förlåt, men vilken jävla legend hon är.
Ja, 78 år gammal är hon.
The GOAT, som alla ungdomar säger nu.
Är det så nära, vi kommer en Joan Rivers i Sverige, förutom att hon kanske inte har lika många kukskämt, Eva Rydberg.
Men... och inte är opererad.
Nej, det är hon väl inte. Nej, hon är fantastisk, Eva Rydberg. Men jag tyckte, också det var kul. Sen var låtarna var sådär. Oscar Schia har ju då en 25-årig mans självförtroende, för han, efter förra veckan då, så skulle man kunna tänka sig att han skulle vara lite nedslagen. Det var ju en ganska, det är ju få programledare som har haft en sån misslyckad sändning på många sätt. Det var inte hans fel.
Nej.
Bara, men...
och vet du vad, ett bevis för det är ju ändå när man ser till exempel vad Markus Larsson har skrivit, som har varit där och sett genrepen när de har fejkade appsiffror och allting.
Mm.
Så var det ju någonting som hände när appen gick ner, för annars så hade han ju lagt mycket mer skuld på Oscar Schias liksom, framträdande, så att säga.
Ja, men han sa då i en intervju innan den här andra deltävlingen att det gick inte så bra förra veckan, men det fanns inte en man på planeten som skulle kunna ha gjort det bättre.
Nej, det är John Gudetti då kanske.
Nej, men det han också sa, för nu har du ju bara cherry picke här.
Ja,
det han också sa var, jag säger inte att jag gjorde det bra.
Nej, men jag tror inte att en annan man på planeten skulle kunna ha gjort
Nej,
det bättre.
Nej, men jag säger inte att det var bra, men det var liksom, fan.
Jo,
fattar ni då, folk sitter och tjattrar i öronen på en i de här små hörsnäckorna. Det måste ju vara fruktansvärt stressigt.
Ja.
Fast, nästan som att gå till krig.
Ja, men just det citatet, det finns inte en man på planeten som ska, det är ju fel.
Alltså,
ja.
Alltså, Christian Lok hade ju inte hanterat det på samma sätt.
Nej, kanske vem som helst som hade lett ett program innan hade kanske kunnat göra det. Jag bara säger.
Men
jag älskar vad jag ska säga, men det är bara, det är 25-årig man. Det var som när jag blev refuserad när jag var 21 år och skrev böcker och ingen ville ha dem. Jag sa såhär, nej, men det var för bra, de var inte redo för det. De kunde inte hantera talangen.
Oscar är jättebra såklart, men jag liksom längtar lite grann tillbaka till den tid när, alltså, det bara kom ut en kille eller en tjej och presenterade låtarna. Jag förstår inte allt det här runt omkring. Alltså, för mig det handlar ju bara om låtarna. Att säga så här, Mellon, allt var, det var bästa deltävlingen förutom låtarna. Det är ju som att säga att de var en bra fotbollsmatch förutom
de alltid måste stoppa in en massa mellanakter och så.
Varför?
Att de måste för röstningen, för folk ska hinna rösta.
Men det kan vara, vad heter, en sån här testruta bara då.
Du föredrar en testruta?
Ja.
Herregud.
Men då testar du det fram till?
Ja, men inne, under röstningen, när det är 10 minuter, måste räkna ihop de här.
Men jag tyckte att det här, det som hände i lördags var perfekt nivå med Melodifestivalen. Det kändes intimt men ändå storslaget. Det var underhållning, det var bra skrivna skämt, bra leverans, otrolig timing, framförallt från Eva Rydberg, Rydman, Rydgren.
Något sånt, ja.
Hur mycket pengar har du fått från SVT, Klara? Rysslands propaganda.
Ja.
It was great, it was so good.
Har jag inte sagt att jag söker jobb där nu?
Om jag skulle producera Mellon, då skulle det vara så här: hej och välkommen till Melodifestivalen. Bidrag nummer 1, text och musik, ja, Thomas Gesson.
Det var exakt så det var på 70-talet.
Ja, men det var väl bra. Alltså, ja, det är ju låtarna man vill höra, ja. Inte allt det här mellanköpset,
ja, om det hade varit så då i lördags, hade du ville höra bara låtarna? Det var ju skitlåtar, ja, rakt igenom nästan.
Nej, nej, men då, jo, men då kan man i alla fall bedöma det på låtarna,
ja. Ja. En låt som gick direkt till final, John Lundvik, Änglavakt, va?
Mm.
Ja. Ni har kanske sett den här Tindersvindlar-dokumentären på Netflix, som du hade sett, Clara.
Ja.
Han har ju då Instagram, han Simon Leviev.
Om det är hans riktiga namn.
Om det är hans riktiga namn.
Nej, det är ju inte det, han har ju bytt en gång igen.
Ja, ja, men det, han heter det på Instagram i alla fall. Hans förra Insta-konto blev nedstängt och nu är han tillbaka igen. Konstigt om han då har svindlat så många människor att han bara får fortsätta svindla vidare.
Ja,
ja, men det måste ju vara att folk är imponerande av hans svindlande.
Men det måste ju vara en tids...
Är han en svindlandets Nils van der Poel?
Ja, det är väl. Han vill bara dela studio med Zlatan.
Men då på ett av Insta-klippen i förra veckan så satt han då och lyssnade på John Lundviks Too Late for Love. Någonting som Aftonbladet hade uppmärksammat. Mm. Och då intervjuat Lundvik kring det här. Det var en ganska rolig intervju som vår vän Tobbe Ek gjorde. Det här är då John Lundvik om att supersvindlaren lyssnar på hans musik.
När jag såg det här Tinder Swindler så blev jag lite upprörd, för att det han gör är ju liksom not okay.
Där har ni det, barn, det är not okay.
Not okay.
Not okay. Vadå?
Nej, ja.
Ja, men sen tar Lundvik till nästa nivå och säger att det är också, ja, ska man säga att det är häpnadsväckande hur det blir nästan filosofiskt när man tar då budskapet i låten och väger det mot det som Tindersvindlaren håller på med.
Också att han väljer Too Late for Love, då det är det han förstör, det vill säga love.
Ja, men så här, det man kan säga är ju så här, han måste väl säga det här, men John Lundvik är ju såklart jätteglad att vem som helst lyssnar på hans musik. Jag menar, om han skulle, vad heter det, om Tindersvindlaren skulle ha haft på din special med Messiah som gick på SVT, då skulle du också tycka att han var, alltså, the number one swindler.
Verkligen, för att när
alltså, det, men det är ju svårt att tycka illa om någon som lyssnar
ja,
på
ja,
det.
Ju,
han ljuger ju, John Lundvik.
Ja, jag vet, jag bytte uppfattning helt om Anna Bok när jag fick höra att hon var lite av ett fan.
Ja, men, ja. Så, ja, men det är ju mänskligt.
Helt mänskligt. Men du har ju rätt, John, för efter han hade då tagit sig igenom de här nödvändigheterna av att it's not okay och han förstår kärlek, så lyser ändå igenom att Lundvik är glad att svindlare nummer 1 gillar honom.
Men han träffade 21 miljoner views på det klippet. Så ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det är lite galet. Men coolt.
Ja, cool. Ja, ja, men det var ju precis. Så kände han.
Klara Doktorov, har du med dig ett öppet brev idag?
Grejen är den att det här är första måndagen som jag inte har ett öppet brev. Mm. Jag har liksom haft så svårt att känna att jag brinner för någonting. Och det har varit så här, kanske att jag är så gravid, men att jag har liksom gått in i någon slags mode nu där jag känner mig väldigt tillfreds. Det måste vara hormoner.
Ja, det är verkligen, för jag känner inte igen det helt.
Men sen upptäckte jag att någon som inte är tillfreds hemma... Vadå inte kände igen mig?
Nej, men låt det bara se det.
Va?
Nej,
vad menar du?
Nej, det finns en ny sida av Klara Doktor och en kvinna som är tillfreds.
Ja, inte så arg.
Nej, verkligen inte. Jag känner inte igen det helt. Fortsätt.
Ja, men i alla fall så, hemma är det ju inte riktigt samma situation. Ja, det pågår ju minst sagt ett krig. Vi kan lyssna på ett litet klipp på hur det låter hemma hos mig. Du är. Vad händer? Du är. Kom. Vad var du så arg för då?
Jag kommer inte få göra någonting.
Får du inte göra någonting? Nej. Vad var det du ville göra då?
Kan jag inte få kolla på YouTube och inte spela Roblox någon mer?
Okej. Men du behöver väl inte starta krig för det? Nej. Okej. Känns det bättre då?
Mm.
Ska vi gå ut och försöka igen?
Mm.
Men du, ingen krig, okej? Ingen krig.
Okej.
Var schysst nu. Bra. Lille Putin. Älskar dig.
Vad är ett barn heter Putin?
Jag typ tar man till Putin. Det blir så mycket roligare då att tänka att det här,
ja, det är
liksom...
Ni som är, ni är spioner. Putin Doktorov heter ditt barn.
Ja, i alla fall Vlad. Nej, men grejen är när han, bara så att inte jag får sus efter mig nu. Ja. Han var förbannad för på söndagar då så måste han, vad heter det, städa sitt rum, plocka upp grejerna. Det är liksom det vi har bestämt oss för. Och igår då så blev han skitsur för att han ville hellre spela Roblox. Och så skrek han en timme sådär. Som Putin gör.
Ja, verkligen. Han lät gullig ändå.
Ja. Ja.
Men det är så, men ja, det är bara manipulation, vet du.
Ja, verkligen. 100%.
Men du lyckades ju avstyra kriget.
Ja.
Ja. Det är ju konstiga tider ju. För man tänker ju, man vet inte riktigt vad som händer. Det är ju konstigt att USA så starkt går ut och säger evakuera landet, Ukraina. Det kommer bli ett anfall från Ryssland. Samt som alla ryssar. Experter säger att nej, det verkar inte som alls.
Alltså, nej, fast nu har det ju vänt lite. Ja, och igår då läste jag ju att nu säger man ju att kriget verkar vara oundvikligt.
Ja, fast det finns massa ryssexperter som säger att, ja, det finns ju klart folk som
ja, men vet det här. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men det var någon rysk expert.
Där har vi det. Evakuera.
Nej, ja. Men så sa ju P1 att han var djupt oroad. Alltså på för första gången var ordentligt oroad.
Ja, de här P1-experterna är ju alltid oroliga. Ja, det är allt möjligt.
Jag bara skriver ner.
Frågar dem om vad som helst är de oroade.
Ja, varför hämtar du din information där, John?
Ja, men de är alltid oroade bara.
Ja, men jag bara skriver ner här. Du sa det var någon ryss på P1 säger djupt oroad.
Nej, ryssexpert.
Ryssexpert, djupt oroad. Ja, där har ni det.
Måste din hån med mig? Jag är gravid. Jag har jättedåligt minne.
Ja, men Clara, jag hånar inte för att jag hånade ju lite. Eller jag var inne på Therese Lindgren förra veckan. Hon hade ju då en sån här någon live med Försvarsmakten där de informerade om Rysslands kriget eventuella. Ja. Och då hånade inte, men jag sa att det finns ju något fascinerande att vi då använder de här betalda marknadsföringsytorna för att diskutera grejen. I det här fallet så är det väl ändå, jag såg den där live nu igen, det är ganska bra för jag läste kommentarerna från folk.
Mm.
Och folk skrev saker som, är det krig? Frågetecken, frågetecken. Och så här. Och jag tänker för att nå den där typen av människor som kanske har, inte ens slår på P1 så att säga.
Nej, utan de, inte läst en tidning.
Nej, då är det kanske Therese Lindgren och den typen av liksom annonsyta som vi måste nå åt.
Ja, absolut.
Alternativet till att de lyssnar på en influencers som pratar om krig är ju att de inte hör någonting alls och att de blir förvånade när någonting droppas i huvudet på dem.
En alltså, bomb.
Ja, en bomb. Ja. Om du går runt folk kan du misstänka.
Varför sa inte Therese något om det här?
Nej, och i det här fallet är det bra. Sen kan man ju ta det till nästa steg. Man skulle kunna hävda till exempel i Ryssland då så finns det ju såklart en motsvarighet till Therese Lindgren som gör ett samarbete med den ryska försvarsmakten där de säger, Ukraina, very bad people.
Är det de här ryska gummorna då kanske?
Ja.
Nej, jag menar bara så att det finns ju såklart faror i att använda folk som säger vad fan som helst när de får betalt för det.
Ja.
Så klart att man kan vidga perspektivet och säga det. Att kanske inte att han, vad heter han, Vlad Racer är den bästa killen när det kommer till att liksom hantera.
Just det, vad säger han om allt det här?
Nej, jag vet inte.
Var det han som blev dumpen?
Ja, just det, precis. Mm. Jag menar bara att såklart det finns faror med att använda de här människorna. Men å andra sidan om man ska komma åt människor som inte läser så mycket kanske kan vara bra. Du skickar det här till mig, John, att Ben & Jerry's glassföretaget, de har i alla fall tagit ställning.
Mm.
Vadå, i kriget mot
oss. Ja.
Lite otippad ställning nästan.
Ja, de twittrade ut då direkt till president Biden. You cannot simultaneously prevent and prepare for war. We call on president Biden to de-escalate tensions and work for peace rather than prepare for war. Och ja, de menar då att när vi skickar amerikanska trupper till Europa så ökar vi bara risken då för ett krig. Och det är väl fint att det här Vermont-företaget tar ställning. Mövenpick har ännu inte varit uttalat sig.
Nej, de har inte gjort det.
Nej. Inte
Hägendals då?
Nej, inte heller Sia Glass när jag försökte kontakta dem. Sia Glass pressperson S. Tella. Hon vill inte uttala sig. Vi har ännu inte bestämt oss vilken sida vi eventuellt står på, säger hon då, den här presspersonen Stratcha.
Fan vad fegt du inte
tänkte. Stratcha Tella heter hon. Hon heter Stratcha Tella.
Hon heter Stratcha ifrån honom.
Estella. Ja, okej.
Det är ju passande.
Ja, det var verkligen bra namn. Det är som Lisa Frost på SMHI.
En powerpackad måndag har det varit. Jag höll nästan på att glömma bort det här. Jag har en ny Hollywood-produktion på gång. En perfekt storyline om en framgångsrik far som har en son som hela tiden ber om faderns uppmärksamhet men inte får den. Sen ger han sig då in i faderns eget gebit för att försöka nå framgångar där. Misslyckas, sen dör fadern, blir hyllad av ett helt land och då återigen ringer media upp sonen och ber om några kommentarer. Och han kan trots då att fadern precis dött inte dölja sin, ska man säga, ja men besvikelse över faderns livsval. Ja, det är någonting. Ingvar Oldsberg dog 76 år gammal i precis innan helgen. Och jag har läst allt, jag tyckte mycket om Ingvar. Jag har aldrig träffat honom, men jag tyckte han var en bra programledare. Han verkade vara en god...
Vadå, du har inte träffat honom?
Nej,
jag kommer ihåg att jag träffade honom en gång på hans stammishak nere i Göteborg, mitt på dagen. Han var lite tipsig och lite sådär god, flörtig gubbe liksom.
Flörtig gubbe.
Ja, men alltså på ett ganska... Jag skulle säga så här, egentligen man har sett.
På ett sånt sätt som man, alltså jag kan ju ha andra ögon nu bara när jag ser tillbaka på min egen pappa. Han var ju uppvuxen, han var ju lite äldre än Ingvar, men det fanns ju en, ska man säga, en kulturmans, MeToo var ju långt ifrån, alltså den världen de, det var, alltså att säga, min pappa alltid när vi var på restaurang när jag var barn, han kallade ju in då unga servitriser, sa han, det var ju mycket lilla gumman och... Alltså det var ju på ett annat sätt som man inte kommer undan med.
Nej, jag
idag.
Förstår det.
Inte förminskande, utan mer bara att han trodde att han även i 80-årsåldern hade liksom en Don Juansk charm.
Men det där tycker jag är lite synd, för det tycker jag vi har varit tappa i MeToo på sätt och vis.
Alltså det här, de här med gubbarna som är lite så... Ja,
men, nej, men även gubbarna. Alltså jag vill ju bli en kärring som kan sitta på ett tak liksom, och så kommer någon stackars liten praktikant och så ska jag vara lite sådär småflörtig och lite... liksom. Mm. Inte så här fysisk, nej, men nej. Alltså man har förlorat det mänskliga i MeToo, tycker jag.
Verkligen, det har vi. Om vi bara klipper ut det där och har det som...
Nej, men vadå? Rätten att få vara en douchebag till exempel. Varför kan jag inte få vara ett arsle?
Ja, men det kan du absolut få vara. Ibland,
nej, för då
ibland,
är det
ibland,
me too.
Ja, fast ibland tycker jag att du kan vara där och nosa.
Okej, okay, tack. Mm.
Ja, det jag tänkte prata om då, jag läste alla intervjuer då. Efter Oldsbergs död, det blir alltid så när någon tv-personlighet dör. Många gamla människor man gräver fram ur. Folk som har jobbat med honom genom alla år och sådär. Och han var fantastisk och svenska folket älskar honom. Det som har fascinerat mig då är vad hans son Staffan säger om sin pappa.
Uh-huh.
Det finns någonting i det där. Och man har ju då vetat om att Ingvar kanske inte var helt närvarande. Han var ju den här gamla typen av... känd pappa som kanske hade familjen i Göteborg, och så åkte han iväg till Stockholm, säg 360 dagar av 365 för att göra tv.
Just det.
Alltså det fanns en familj, men det fanns andra människor som han kanske brydde sig mer om ibland, och det var då svenska folket.
Eller? Det är sorgligt det där, för jag såg också en intervju med Andreas Weisse nyligen när han pratade om det där, att när han
samma
själv
sak.
Fick barn, ja. Fått upp ögonen för.
Samma sak. Och jag känner mig ju drabbad av det där, för jag vet att min pappa var ju en stor filmskådespelare. Sen hade jag ju lite tur, för han gick ju lite i pension typ när jag var 9-10 år.
Ja.
Och då fick jag ju en mycket mer närvarande pappa, men jag tror att båda mina bröder har en annan bild av det. Mm. Så att det finns ju någonting i det där. Och det är också såklart, vad fan, såklart man inte lockas av familjelivet. Det är väl jävligt tråkigt att byta blöjor om man istället kan stå och bli liksom mentalt avrunkad av svenska folk.
Ja, i bingolotto.
Ja, eller någonting annat. Ja. I alla fall, här är då intervjuerna. Här är precis efter han nu gick bort, så pratar de då med sonen. I Aftonbladet så frågar de, det känns som att du och dina syskon delar honom med hela svenska folket. Och då svarar Staffan, ja ibland var det bra, ibland var det tråkigt, för att det var ju så många andra föräldrar som var med på löpartävlingar och fotboll och sådär, och då var han inte där. Och som barn hade man ju lite svårt att förstå det där, men nu tycker jag han har gott gjort det på senare år.
Ja.
Alltså, det är en mörk bild det där, att pappa inte aldrig är där på idrottstävlingar för att han står och underhåller andra människor. Ja. Och sen så här, frågar de, för journalisten vet ju också om det här, de är ju där och rotar, och säger, vad skulle du vilja säga till pappa? Ja, men jag är glad att vi hade en bra kontakt på slutet i alla fall. Och sen frågar journalisten, det var väl inte alltid så? Nej, det var det ju inte. Som barn kunde man känna saknad och besvikelse att han inte var där. Men nu tycker jag att han har gott gjort det.
Ja.
Och han var ett halvt sekel på tv och folk har vuxit upp med honom. Och det delar jag gladligen. Och det är ändå fint att han kan känna en glädje i att andra människor hade honom närvarande.
Men den här själv... journalisten vill se blod.
Ja,
han vill det. Men jag måste säga bara dock att min mamma var ju aldrig på någonting jag gjorde. Alltså när jag höll på med mina riduppvisningar och sånt där, så sa hon ju att hon var allergisk mot hästar. Det har ju visat sig i efterhand att hon inte, absolut inte var allergisk mot hästar. Utan hon sa bara det, bara för hon hatade stallet liksom.
Hon bara allergisk mot föräldraskapet.
Ja, jag vet. Och min mamma var inte känd att stå på någon scen. Nej. Så att jag har liksom ingenting att skylla på.
Expressen blev han också intervjuad då här samma dag. Han sa, ja vi hade våra schismer, men vi lika i sinnet. Nu kommer jag ihåg alla de goda sakerna man har gjort. Hur var Ingvar som pappa, frågar Expressen-journalisten. Ja, oftast när jag växte upp var han inte närvarande. Han bodde ju i Stockholm mesta delen och körde sina program. Men när vi träffades, då var det totalt fokus. Alltså, han skyddade ju ändå sin pappa här in i döden.
Precis.
Ja,
precis.
Men eller så det kanske bara var så.
Vad menar du?
Ja, men att han kände det. Att det var totalt fokus och att han fick igen det.
Ja, alltså, så här... ja, absolut. Fast de har ju tydligen också haft en himla massa år däremellan där det, ja, inte var, där det var liksom inte så. Frågan om, har du något speciellt minne från din pappa? Ja, jag minns en gång när jag var 16 år och jag hade sprungit och vunnit en löptävling. Och då var farsan där och jag var så stolt. Att han, jag kommer ihåg det ögonblicket. Och det är också en, jag vet inte, det är väl en fin bild, men det är också en sorglig bild att man har liksom ett sånt där specifikt minne där pappan då en gång stod där. Och det här tänker jag då kan bli en bra, det är ju det här som är det filmiska i det. Mm. Att det finns någonting, alla de där ingredienserna, de här typiska Hollywood-ingredienserna, finns ju där, att han en gång står där.
Och gör en påa för tävlingen.
Ja, för du vet, han kanske får betalt för att liksom vara
nej, han får betalt. Vilken slump.
Ja, men, och då tänker man, har det då hänt någonting precis nu när pappan gick bort? Och då gick jag tillbaka i pressarkivet, jag hittade en intervju i Svenskan 2009. Och då levde ju Ingvar, så vitt jag vet. Ja. Och då blev Staffan intervjuad och sa, ja, jag minns inte min pappa från när han var liten. Pappa var inte hemma så mycket. Men det var kul ibland när han var hemma. Han skulle sätta upp en tavla en gång. Mm-hmm. Så började han hamra en gipsvägg och det slutade med att hålet var större än skåpet. Han verkar inte varit... Ja. En gång sa morsan åt honom att han kunde tvätta sina jävla kläder själv. Klart jag kan det, sa han surt och slängde in kläderna i diskmaskinen. Så han
men det är också roligt att bli liksom så här, han bekräftar sin egen. Men du ser ju älskling, jag ska inte hålla på med sånt här.
Nej, jag vet. Men en klassisk man av den gamla skolan som bara, varför ska jag ens tvätta? Jag förstår inte ens vilken maskin som är vid. Alltså
det... Ja, nej, precis.
Det är inte bättre att du gör det här. Ja, du som kan.
Verkligen.
Men den är då utdöjd nu, menar du? Eller?
Den typen av man? Ja. Den finns nog i många delar, men inte hemma hos mig i alla fall. Då får jag en tallrik efter mig.
Ja, rätt.
Ett annat minne, det här från 2009, Staffan minns när de spelade spel när han var liten. Ja, det fick vi lära oss från tidig ålder, när man är 8 år. Då är det inte så kul att spela sällskapsspel med folk som vill vinna till varje pris. Så att de gångerna han kom hem så slog han då hål i väggen, han kastade sina kläder i diskmaskinen och han krossade sin stackars 8-åriga son på Fia med knuff. Mm. Ja. Och jag bara säger, det finns bra ingredienser. Sen såklart behöver man ju någonting annat då i filmen. Har då inte Staffan själv dragits till strålkastarljuset för att på något sätt konkurrera ut någon slags Oedipus-komplex? Jo, det har han. Det finns en fantastisk bild från en höstkväll 1996 när då pappa och son sitter och har en armbrytning, de står och så. Mm. För att då har Ingvar Oldsberg På spåret i SVT. Och det går upp då head to head med ett program på TV3 som heter Stjärnkampen, som då leddes av Staffan Oldsberg. Mm. Ett program som ingen såg och ingen kommer ihåg.
Oh, nej, Stjärnkampen? Nej, det minns jag inte.
Förstå, det är också väldigt fint att till och med då när sonen är vuxen och tagit sig upp, ska då mäta sina krafter mot sin pappa, så blir han såklart totalt krossad. Precis som han blev när han var 8 år gammal i Fia med knuff.
Mm.
Ja. Och hur gick då programledarkarriären? Ja, den gick så där några år senare, 2007, så lyder rubriken i en tidning: TV-profilen Staffan Oldsberg marknadsför nu golv. Och det är det han gör.
Det är inget fel med det.
Det är inget fel med det.
Men vadå marknadsför? Alltså golv generellt?
Ja, han jobbar på
han gillar golv.
Nej, han jobbar på någon golvfirma.
Alltså golv måste ni ha.
Golv,
ja, men så här lobbyorganisation.
Ja.
Nej,
om man inte har golv, då kan man ha rätt trilla rakt ner i, alltså i djupet.
Nej, de arbetar med renovering av golv.
Okej. Så det är ett företag då?
Ett företag han jobbar.
Ett specifikt golv.
Ja. Att Staffan Oldsberg inte har någon tidigare erfarenhet av golv ser han inte som något problem. Man kan väl lära sig, säger han. Det är inget fel med det, men låt mig tala för alla människor som någon gång har sökt strålkastarljuset. Det är ingen som 10 år efter man har sitt eget program på TV3 vill marknadsföra golv. Om man inte får Therese Lindgren pengar för. Då skulle jag kunna tänka mig marknadsföra Putin också. Men jag menar bara, det finns alla ingredienser i det här. Och nu när Ingvar Oldsberg dog så tyckte jag det var fint att se att sonen då framhöll de fina sidorna, de fina minnena från sin pappa. Även om pappan då verkar ha varit en otroligt bra programledare, kanske lite mer frånvarande som förälder. Som så många män av den tiden var.
Mm.
Mm. Men jag tror det kan bli en bra film. Vad skulle den kunna heta? Vilka goa gubbar!
Stjärnkampens golv.
Nej.
Det var ju sämsta någonsin.
Jag ser så dåligt så det går.
Ja, det var,
så.
Förlåt.
På spåret till frånvaro.
På väg mot tvättmaskinen.
Ja, tåget bort. Tåget tillbaka hem. Eller nej, det blir för han kommer ju inte hem. Ja, till slut kommer han hem.
Till slut kommer han hem. Där har vi det. Gå och se den. Premiär juldagen 2024. Snart kommer han hem.
Nu är det dags för Jonbolan. Nu är det dags för Jonbolan.
Nu är det dags för Jonbolan. Varje morgon så drar du en lapp ur din hatt eller din Jonbola, din tombola. Och så står det någonting där och så pratar du om det. Det är ju väldigt kul här segmentet tycker jag. Jag är förtjust i det. Vad står det på lappen idag?
Så drar du.
Ja, ja, jag vet. Jag ber om ursäkt.
Alltså det vibrerar ända till Huddinge.
Jag vet, vi borde flytta.
Det går att ha det här okommenterat.
Vet ni?
Nej, det är omöjligt. Alltså...
Jag vet, fast jag tänker också att det är ett missljud är det. Man skulle kanske kunna flytta Jonbolan bort från mikrofonen. Ja, det får
men jag kan ju snurra på den innan också. Och bara
det skulle du kunna göra, men det finns något kul i snurrandet.
Okej, vi måste våga prata om P3-dokumentarifieringen av Sveriges Radio.
Mm-hmm.
Kommer ni ihåg att jag nämnde det här förut?
Mm. Ja, just det.
Att allt nu på Sveriges Radio ska vara så jävla dramatiskt.
Mm.
Och jag tror att det har att göra med P3-dokumentär och liksom framgången med den som har smittat av sig på hela Sveriges Radio. Vi minns ju då när vi pratade om det sist hur de presenterade Biancas julkalender, alltså Bianca Ingrossos julkalender, som om det vore inledningen på tredje världskriget.
Det här är P3 Nyheter dokumentär.
Den 27 oktober 2021 så släpper Bianca Ingrosso sminkföretag Kaja Cosmetics sin första julkalender. En julkalender full med smink. Och förväntningarna är skyhöga.
Man ser ju på typ så här trackingen att när den ungefär kommer komma, det har man ju lärt sig.
Kalendrar för 36 miljoner kronor säljs. Men när fansen får hem sina paket blåser plötsligt en enorm kritikstorm fram.
Kritiken mot Kaja Cosmetics julkalender fortsätter och nu kan Bättre Nyheter berätta att antalet anmälningar hos Konsumentverket är uppe i 49 stycken.
Du lyssnar på P3 Nyheter dokumentär om julkalenderkaoset och näthatet mot Bianca Ingrosso.
Ja, dramatiskt var det. Och det här var ju inte P3 dokumentär utan det var P3 Nyheter dokumentär. Så man kan säga lånat lite av dramatiken i P3 dokumentär men kanske inte tagit med sig alltså de fall som det ofta var som P3 dokumentär behandlade.
Nej, precis. Den här musiken och det här anslaget kanske känns mer rätt om de pratar om Scandinavian Stars
Palmemordet och så vidare. Ja, exakt. Mm. Och jag antar att man på Sveriges Radio insett att den enda liksom relation som yngre människor har med Sveriges Radio är P3-dokumentär. Man har lyssnat på det som podd till exempel. För jag tror ju liksom Sveriges Radio och SVT, och du vet väl du Klara, är väl alltid liksom oroliga över att de inte ska få in kidsen.
Ja, verkligen, verkligen. De kallar det för glappet.
Ja, okej, okay, ja. Nej, men och det är väl så här de försöker fylla i glappet då. Hela Sveriges Radio börjar följa samma mall. Men jag tycker att det urholkar begreppet dramatik lite grann. Tycker inte ni det?
Jo.
Det är alltså fånigt när man lyssnar på det här.
Ja, de mjölkar det ju.
Ja.
Och jag tror att det här fortsätter. För i veckan så lyssnade jag på en ny dokumentär i programmet P1 specialprogram. Mm-hmm. Som heter Stöket i skolan. Och även här tycker jag mig se hur det har P3-dokumentarifierats. Vi kan väl lyssna på inledningen på den.
Stöket i skolan. Det är november 2013 och rast på en mellanstadieskola i Trollhättan.
Och jag går fram och säger, du flyttar det.
Mellanstadieläraren Kajsa är rastvakt. Det som nu händer ska komma att påverka hela Kajsas fortsatta yrkesliv.
Dramatiskt, eller hur?
Ja, men vad händer då? Nu tänker jag att
man blir nyfiken.
Man blir ju nyfiken. Ja, så det, där har de ju verkligen där har de ju någonting. Och nu undrar man ju, vad är det som har hänt Kajsa här på skolgården? Alltså, har hon bevittnat ett mord eller hittat en kropp? Eller vad är det som har hänt?
Ja. Liksom att de höll på att ropa över skolgården. Och var mycket då över skolgården, dumma ord. Var inte så ofta inne i klassrummen, utan det var där mest. Och det gick jag bara vidare eller vände ryggen till och gick åt ett annat håll. Alltså det kändes ju inuti.
Nu kommer det fram lite grann vad som har hänt här. Vad som har hänt den här läraren Kajsa då. Det är elever som har ropat dumma ord på skolgården.
Ja.
Och det kanske inte var så där jätte jättedramatiskt som man tänkte först. Alltså Nej. Det är inget mord kanske Nej. Vi har att göra med, utan Nej. De har ropat dömord. Men samtidigt, det kan ändå vara ganska hemska saker som de har sagt till läraren Kajsa då, eftersom de har gjort ett helt P1-program om det. Och ja, den här dramatiska musiken. Så vad var det egentligen som eleverna sa som föranledde hela det här programmet och det som har hänt mellanstadieläraren Kajsa?
Alltså det kändes ju inuti.
Kajsa försökte strunta i att hon fick fula ord kastade efter sig. Det var särskilt Kajsa Bajsa som kändes jobbigt att höra.
Förlåt, men... Ja. Ja. Nej. Nej, det är inte kul när man gör en sån...
Ja, jag vet inte vad jag mer ska säga än att P3-dokumentarifieringen av Sveriges Radio fortsätter.
Kajsa försökte strunta i att hon fick fula ord kastade efter sig. Det var särskilt Kajsa Bajsa som kändes jobbigt att höra.
Vi har pratat om det ena, men även lite ser jag här av det andra. Vi är tillbaka i morgon, då är det tisdag. Tack för att ni lyssnar, ta hand om er. Hej, hej!
Hej!
Hej.
0-0 fortfarande i match.
Åh, jäklar!
Podplay.